Idag är inget mindre. Ja, vad säger man? Kärt barn har många namn. Vi har en programledare, han är komiker och han har dessutom varit operationsofficer på 90-talet i Libanon. Fråga mig inte vad det handlar om, han ska få förklara det för mig. Han är numera aktuellt med både Jeopardy och Kompani Svan. Ja, han syns överallt. Blir du inte trött på dig själv? Välkommen hit, Micke Tornving.
Tack, och svar ja. Jag är trött på mig själv varje morgon när jag går upp och rakar mig, så tänker jag, kan jag inte bara slippa den här människan?
Ja, fast nu skojar du.
Nej, alltså jag, det här är ju inspelat lite tidigare då, och när jag försöker undvika se på mig själv, när jag ser på mig själv så sitter jag med ett papper i handen och gör anteckningar om vad jag ska ändra och sådär. Så jag sitter inte och njuter av att titta på mig själv.
Men jag kan säga, du är ju uppskattad av väldigt många och du får ju såklart jobb därefter. Så att även om du har tröttnat på dig själv så tror jag inte att omvärlden har det.
Mm, det återstår att se.
Och det är väl ändå ett positivt tecken, tänker jag.
Det är ju trevligt eftersom det är mitt yrke.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination. yahoofinance.com.
Men innan vi kommer in på hela din tv-karriär och komikerkarriär, mm, så vill jag ju såklart höra lite grann om dig och din uppväxt.
Född och uppvuxen i Östersund. Pappa var bilmekare till jag jobbat på järnvägen som lokmekaniker. Mamma jobbade på socialbyrån, pluggade på distans. Hon läste litteraturhistoria när jag var i sagåldern. Så att för att hon skulle komma ihåg till tentorna så drog hon Odysseen för mig. Och de här klassiska grekiska sagorna. Så att jag fick lära mig att jätten heter Polyphemus, som Odysseus sticker ut ögat på med en påle.
Och sen så hade du lite mardrömmar efter det.
Nej, det var ju bra stories, va? Det är blodigt och spännande och en liten människa som överlistar ett stort elakt monster. Så det var kanonbra. Men så en tämligen normal uppväxt. Bodde 2 år i Västafrika. Pappa fick jobb för Lamco i Liberia. Så jag växte upp under 2 år där och sen hem igen. Och sen rullade på med Östersund tills jag skulle göra lumpen och så småningom pluggade jag i Uppsala och sen hamnade jag i Stockholm.
Hur var barndomen i Östersund? Lugnt och skönt? Och...
Ja, alltså jag har pratat om det i andra sammanhang, men pappa var ju periodare så att och morsan och farsan skilde sig när jag var 15 och syrran och jag sa båda att det var äntligen när hon kom och berättade det. Så att det här, alltså farsans supande under 4 perioder om året, varje jul, påsk, någon gång på sommaren och någon gång på hösten, det satte ju sin prägel. Men för mig så var han en väldigt, väldigt bra pappa och jag hade en väldigt varm och djup relation med farsan.
Det var inte så att han drack varje dag under hela året? Du säger att han är
Nej,
periodare.
Han hade perioder. Han hade 2-3 veckor kanske. Och då söp han sig redlös.
Några gånger om året?
Ja.
Okej, så det var ändå inte... Kände du att det påverkade din barndom? Eller kunde du ändå se det som, ja, nu har han hamnat där? Och Jag har haft flera gäster på den som har haft alkoholiserade föräldrar. Mm. Och där har det ju varit riktigt, riktigt illa. Jag tänker några veckor här, några veckor där. Alltså, ja, det är ingenting jag försöker förmildra. Men jag bara undrar. Du säger ju fortfarande att du hade en väldigt bra, varm och fin relation till honom.
Ja, alltså pappa var ju... Det finns, man har ju olika föräldrar, va? Och om jag fick välja mellan de föräldrar eller den farsa som en del av mina bekanta har haft som har varit fullständigt nyktra och min pappa då som drack fyra perioder om året, då väljer jag ju farsan. För att han kompenserade i väldigt mycket annat de perioderna när han inte drack. Sen var det en osäkerhetsfaktor. Jag kunde inte ta hem kompisar från plugget till exempel, för han kunde mycket väl ligga där utslagen på soffan om han kom hem. Och det hände någon gång, så jag fick liksom hitta på en lögn i farten och vända i dörren och skicka ut den här personen. Men på det hela taget så ska jag nog säga att min uppväxt var väldigt bra. För morsan var väldigt stabil och pålitlig och intelligent och en fantastisk kvinna som man visste liksom fanns där hela tiden och var liksom den normala. Hade båda varit alkoholister eller haft andra problem, då hade det varit jättejobbigt. Sen tycker jag att det är lite patetiskt. Jag är ju 62, va? Så om jag hade suttit här nu och gråtit i studion så över min barndom, så vad fan, gör upp med det. Liksom, det när man passerar, alltså, hur länge ska man hålla på och skylla en lite jobbig barndom? Alla har haft en jobbig barndom på något sätt, tycker jag. Sen finns det de som har haft en helvetisk barndom, och det är en annan sak, men generellt ha lite småjävligt så där, det kan man inte hålla på och skylla på hela livet, utan man måste hantera det.
Exakt, för det är skillnad på att ha lite små jävligt, men det fanns ändå kärlek och trygghet.
Ja, oja.
Eller så här, oj, jag blev sexuellt utnyttjad av min alkoholiserade pappa i 15 år. Där blir det ju...
Det är en helt annan. Utan jag pratar här normaljävliga.
Du pratar våra liv.
Ja, normaljävligt liksom.
Du har en syster.
Mm.
Mamma och pappa fick bara två barn.
Mm.
Och din mamma, har hon en bra relation till din pappa idag?
Nej, de är döda båda två, så att den kan jag inte uttala mig om.
Okej, okay.
det är möjligt. Ja. Ja, nej, men då, alltså, pappa dog när han var 58, så att jag har ju nu överlevt honom i 4 år. Och mamma dog för några år sedan, också i relativt unga år. Hon var 77, tror jag att hon var. Men fan, är man över 60 så får man ju räkna med att man kanske är först i kön.
Ja, det hoppas man ju att man dör före sina barn. Hur var sorgen gentemot pappa då när han dog?
Ja, pappa var en överraskning. Samtidigt som det kanske inte var det. För han hade levt ett liv som gjorde att jag hade väl förväntat mig att hitta honom död långt tidigare. Men ändå var det en inte, ska jag inte säga en chock, men en, det kom oväntat. Men mamma var det väntat, och jag och min syster åkte ner till Öland som hon bodde på då, och satt på hennes dödsbädd där, och det var en bra resa ner, en bra stund där vi fick prata, Maria och jag, om relationen till morsan och sådär. Och så åkte vi upp till Stockholm sen och firade jul tillsammans.
Var relationen mellan pappa och mamma bra efter skilsmässan?
Ja, den var professionell.
Okej, okay. Ja, som den är för ganska många.
Ja, därför alltså, morsan och farsan var väldigt lojala mot varandra efter skilsmässan, vilket jag uppskattar. De pratade inte skit om varandra, de försvårade inte något umgänge och så där, utan tvärtom, mamma uppmuntrade mig då, som jag kommer ihåg i alla fall, att nu måste du åka och hälsa på pappa, för du har inte gjort det på länge, eller hör av dig till pappa och sådär. Så hon uppmuntrade det, och det var ju klok nog att göra.
Verkligen. Mm. Det är så många föräldrar som använder barnen som någon slags slagpåse.
Ja, det är...
Det blir ingen bra.
Det går bort.
Det blir inte det. Det är så, du, en klok mamma kan vi ju...
Ja, mycket.
Och sen växer du upp och sen flyttar du till Uppsala. Vad pluggar du där?
Ja, där läste jag linjen för personal och arbetslivsfrågor, P-linjen, som, eller personalvetarprogrammet tror jag det heter nu. Och det valde jag för att jag jobbade på regementet uppe i Östersund och var nere och hälsade på min kompis Magnus och blev förälskad i Uppsala och atmosfären och alla möjligheter som fanns för en ung människa i en studentstad. Så jag sa till mig, fan jag ska hit. Men vad ska du läsa då, sa Magnus. Vad pluggar du? Ja, jag läser PL-linjen. Då tar jag det, sa jag. Så det var ju ingen bra analys jag gjorde. Hade jag vetat det jag vet om mig själv idag, då hade jag läst statskunskap och historia. Antagligen. Och inte linjepersonal och arbetstidsfrågor.
Inte journalism?
Nej, det hade jag inte gjort. Utan jag hade läst statskunskap och historia, tror jag. För det är mina intressen.
Och hur gammal är du när du är i Uppsala? Är du runt 22-23?
Ja, 23-24 när jag kom dit.
Och då är du i det militära då i Östersund?
Ja, jag gjorde...
Du pratade om regimenter nämligen.
Ja, jag gjorde lumpen 1980-81 och så gick jag reservofficersutbildning. Det är en slags deltidsofficer. Man har betalt när man är inne och tjänstgör. Och sen var jag ut, sen gick jag undersköterskeutbildning faktiskt och gjorde min praktik på kvinnokliniken i Östersund. Fantastisk avdelning. Och sen var jag ute och reste och så jobbade jag och så var jag ute och reste igen, åkte Transsibiriska järnvägen och så. Och när jag kom tillbaka hem från den resan, då började jag plugga i Uppsala. Så jag hade sett mig om i världen ganska ordentligt. Först en lång resa i USA och sen en resa i dåvarande Sovjetunionen och Kina och Asien.
Er familj, eller framförallt du och din syster då, den är ju... Din syster har ju träffat en italienare och har bott utomlands större delen av hennes liv.
Mm.
Du reser ut direkt och vill upptäcka världen. Mm. Fick ni det med er hemifrån?
Jag vet faktiskt inte. Alltså jag, som jag sa, så växte jag upp 2 år i Liberia. Och det kan ju vara det. Och dessutom så var det så att varken mamma eller pappa, eller mamma och pappa uppmuntrade att man skulle se sig om i världen och lära känna andra kulturer, så länge vi försörjde oss själva, för pengarna fanns ju inte i min familj, va? Utan då fick man ju jobba ihop stålar och sen så ut och resa för de pengarna, eller göra vad man ville för de pengarna. Så att, och jag valde att resa för stålarna.
Och när du är klar från Uppsala, vad gör du då?
Då, det tar ju sin tid. För jag blir väldigt engagerad i studentliv och studentspex och sånt där. Som senare kommer att leda till det jag försörjer mig på nu. Jag blir less på studierna. Jag gör ett avhopp. Jobbar på psyket ett halvår. Jobbar mycket i studentnationen. Och sen så ansöker jag om att göra FN-tjänst i Libanon. Och blir antagen till den och är då operations officer eller duty officer. Och det man gör då som duty officer i den svenska FN-bataljonen i Libanon, det är att man har koll på läget och under ett dygn så är man ansvarig för att göra de initiala insatserna om det är någonting som händer. För vi hade transporter i hela area of operations och då var det mitt jobb att klura ut, är det särskilda risker förknippade med transporter i det här området nu? Eller är det relativt lugnt? Så då följde jag det politiska läget. Och var det någonting som hände, då var det jag som skulle ge order till bataljonschefen. Han kommer och sätta in sig i läget. Och så ofta så sa han ju bara fortsätt verksamheten. Och så gjorde man det liksom.
Och hur var det då? Jag menar, var du då i södra Libanon?
Södra Libanon, ja.
Som gränsar mot Israel?
Ja, precis norr om Rosh Hanikra-gränsen.
Och hur var det? Var du rädd någon gång att det skulle blossa upp?
Ja,
när skapades Hezbollah? Vilket år var det?
Jag kommer ihåg att Hezbollah började vara aktiva då, 1990. För då, mot slutet av den perioden jag var där. Jag kom dit i februari och åkte hem i augusti, september. Jag kommer inte ihåg riktigt när. Men någon gång som jag minns det, i april, maj, då började Hezbollah offensiv i Klimaltofa-bergen som var norr om oss då. Så man kunde höra artillerielden uppe i Klimaltofa-bergen. Så då började Hezbollah ordentligt etablera sig i södra Libanon. Och det gjorde de ganska smart, för de först var de mer offensiva militärt i min uppfattning. Men sen ägnade de sig också åt att bygga upp alltså primärvård, en del infrastruktur. De skapade alltså en stat i staten, så att de som bodde i det området, Hezbollah levererade ju på äldreomsorg, sjukvård, skola, och sen kan man väl ha synpunkter på kursplanen kanske i de skolorna, va? Men de levererade på de här sakerna som gjorde människors liv, vardagsliv, enklare. Och någon form av lag och ordning i alla fall. Va? Sen kan man tycka vad man vill om dem. Men om de är en de facto kraft i det området som folk upplever som pålitliga, då kommer ju folk inte att protestera. Va? Utan då kommer de att etablera sig mer och mer. Och sen bygger de upp en ekonomi och allt det här. Va? Plus finansieringen från Iran då, naturligtvis. Va?
Exakt. Både Hamas och Hezbollah är ju finansierade.
Är ordentligt finansierade från Iran.
Ja. Och det ser man ju också just i regeringen i Libanon. Det är inte så många som vet det.
Mm.
Men den måste ju bestå, vad är det? President, premiärminister och
talman.
Ja, det är något sånt. Ja. Och en måste vara då vara...
En ska vara sunni, en ska vara shia, en ska vara drus eller krist. Eller en ska vara kristen och så någon ska vara drus också.
Ja, så det är fyra olika... Ja. Höga befattningar där, och de måste komma från olika...
Ja, och som svensk så var det ju otroligt förvirrande, eller som västerlänning ska jag säga, så otroligt förvirrande att förstå hur den libanesiska politiken fungerade. För att då, när jag var där, så var det konflikter mellan kristna falangister under Michel Aoun, och sen hade det Samir Jarja som hade en annan fraktion som slogs mot varandra. Och ni som inte är intresserade här nu som lyssnar på podden, ni kan ju snabbspora eller kolla på Let's Dance eller någonting, jag vet inte. Men det som var svårt för mig att förstå i början, det var, vänta nu, det här är alltså en shia-muslimsk vänsterfalang som nu har teamat ihop sig med en kristen högerfalang. Hur hänger det ihop? Och så gjorde jag lite efterforskning och så pratade jag med libaneser ute på gatan, och till slut så sa jag till en libanes som var ganska insatt att, men jag tror att det funkar så här, så jag åt honom. Att i grunden så har du ett klansystem som har att göra med familjebildningar och vilka som är gifta med vilka och vilken klan du anser dig tillhöra. Sen ovanpå det så ligger det religiösa filtret, och sen ovanpå det ligger vänster-högerskalan i den västerländska politiken. Och det gör att det starkaste och viktigaste är klanstrukturen. Sen kommer de andra sakerna, är liksom lite grädde på moset. Men det gör att en shia-muslimsk vänstergrupp kan ha en klansamhörighet eller blodsband med en kristen högergrupp, och i vissa situationer så väger det tyngre än allt det andra. Men det är ju väldigt förvirrande om man är bara uppvuxen med den västerländska vänster-högerskalan, utan man måste se liksom i flera nivåer för att förstå libanesisk politik.
Nu är ju Libanon oerhört korrumperat idag.
Ja, och väldigt mycket styrt av Syrien ju. Som ju du känner till också.
Ja, ja, men Syrien var ju... De kastades ju ut där efter mordet på Hariri.
Ja.
Jag ska inte yttra mig, för jag kan så lite. Men av vad jag har hört så vill ju libaneserna bli av med den syriska militären som var inne i Libanon och röjde.
Mm.
Libaneserna tyckte bara, vi klarar oss själva, ni ska ut ur vårt land. Men med facit i hand... så har ju Libanon blivit mycket mer osäkert än vad det var när den syriska milisen var där.
Både njo. Nej, men alltså det jag tyckte mig se då med Syriens närvaro, det är att de hade en säkerhetstjänst som ju inte gick av för hacker då, som hade grävt sig in ganska ordentligt i det libanesiska samhällsväven. Och sen hade de då syriska militären som var där och skulle hålla ordning då i de här, alla de här stridande fraktionerna som fanns. För Libanon är ju ett komplext, ja, det är ett komplext samhälle. Va? Du har ju shia, sunni, kristna, druser och så en hel uppsjö andra olika små grupperingar.
Då har du shia i Syrien också.
Jo, du har ju alawiterna som, ja, som styr.
Ja, men du har ju alawiter, du har shiiter, du har sunniter, du har palestinier, du har kurder, du har grekiskt ortodoxa, du har katoliker, du har armenier, du har turkar. Alltså det finns så många minoritetsgrupper.
Ja, och så har det ju sett ut över hela Mellanöstern. Men Iran, eller Irak har väl haft, jag vet inte hur många hundratusen judar de hade väldigt länge. Och jag tror det är 400,000 kristna har det varit där i alla fall. Fast nu är det ju inte så trevligt för dem att vara i Bagdadområdet.
Nej, det var ju bättre när man hade sina ledare. För att då hade de kristna det mycket bättre. Men man får inte glömma att det bara är 10-12% av världens länder som är demokratiska. De flesta är ju diktaturer. Och under Assads regim så kan man ju tycka vad man vill om honom.
Ja, det kan man göra.
Utan att bli för politisk. Men jag har ju varit i Syrien varje sommar sedan jag i stort sett föddes.
Ja.
Och i min värld, även fast det inte blir bättre för alla, men om man liksom generaliserar, så såg jag ju att 2008, han kom till makten 2000 där efter att pappan dog och hans äldre bror skulle ha tagit över, så tog han över och han var då ögonläkare.
Brorsan dog i en bilolycka.
Just det. Och med hans syriska fru då, som jobbar inom banking i England. Så när de kom och skulle ta över Syrien så ville ju de inte göra det till en demokrati, men de ville demokratisera upp det i alla fall. Mm. Och de ville ju ändå öppna upp Syrien. Och nu när jag pratar med mina släktingar i Syrien efter det här kriget, det har gått 12-13 år nu sedan det startade. 90% lever i ren och skär fattigdom. Mm. Alltså då pratar vi om 150 kronor i månaden. Och då är det ungefär samma priser som det är i Sverige. Jag tror de sa det på tv i Damaskus, tror jag, att 80-90% är beroende av pengar som skickas ner från utlandet till sina familjer inne i Syrien. Annars skulle de svälta ihjäl. Mm. Och det är det här jag liksom...
Men det börjar ju som, utan att gå in på syrisk politik för mycket, det börjar ju som en folklig revolt. När säkerhetstjänsten hade slängt ytterligare en söndertorterad tonåring vid trappen framför föräldrarna, va? Och sen händer det som ofta då tyvärr händer i folkliga revolter, att det är en välorganiserad gruppering som tar över den. Så var det ju till exempel i forna Sovjetunionen, så var det ju en vanlig resning mot tsaren, och sen så började man liksom skulle bygga upp en demokrati, och sen gjorde ju bolsjevikerna en statskupp och tog över hela skiten, va? För de var välorganiserade. Lite den känslan har jag, utan att vara för insatt i syrisk politik, att det eskalerade liksom.
Så att, okej, okay, så hela arabiska våren var då...
Men jag drar paralleller lite grann till, utan att dra något liknande, men paralleller till exempel forna Jugoslavien. Va? Där du har då en stark ledare som lägger locket på om de här motsättningarna som finns mellan olika grupperingar. Och när den personen försvinner, så är det som att då släpper helvetet lös. Va? Då öppnar man Pandoras box med olika etniska motsättningar och det blir ett kaos. Och jag vet inte hur man ska komma till rätta med det. Jag tror ju själv att Irak på sikt kommer att delas i tre separata stater. Den norra delen kommer att vara kurdisk, och sen kommer det ha en sunni muslimsk del runt Bagdad, och sen kommer det ha en shia muslimsk del bort mot Iran. Det är så jag tror att det kommer att sluta. Och vad har jag för teckning för det? Ja, ingen alls. Men om man tittar på svensk historia och tittar på till exempel på europeisk historia överhuvudtaget, så har vi haft den där födslevånda med nationalstater under 1800-talet. Krig och gränsjusteringar, och folk har flyttat till höger och vänster. Men Sverige börjar ju som ett klansamhälle under medeltiden, med Sverkrar och Erikar och vad de här olika ätterna hette. Och till slut så lyckades man mejsla fram ett system där man accepterade en kungamakt och en lagstiftning som skulle gälla alla. Och så var det inbördeskrig, och så var det några massakrer. Och till slut så stadgades det här upp i vad man så småningom då kom att bli Sverige, va? Och jag brukar bland mina vänner då hävda att Sveriges smala lycka, det är ju att vi blev av med alla våra utländska besittningar innan nationalismen drog igång på allvar på 1800-talet. Vi hade blivit av med Pommern, vi hade blivit av med Finland, för den ryssarna taget, va? Så att det enda vi hade kvar, det var liksom kärnlandet inom Sveriges naturliga gränser, där det var någorlunda enhetligt. För tänk dig om vi hade haft kvar Pommern, Livland, Finland, och så kommer nationalismen på slutet av 1800-talet och en bit in på 1900-talet, och så skulle vi haft svensk trupp då i Pommern för att tillvara ta våra säkerhetsintressen i svenska Pommern. Våra relationer hade varit ganska jobbiga med Finland och Norge.
De hade ju velat bryta sig loss.
Ja, såklart. Norge gjorde ju det 1905, va? Och det var ju en jävla tur att inte Sverige gick in då med trupp som vi var på väg att göra, va? För då hade relationen med Norge varit ännu mer komplicerad än vad den redan är.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Så du kommer tillbaka till Uppsala. Då är du 25 år då?
Ja, då är jag nog...
Stora killen?
Nej, 29.
29? Oj. Ja, du har ju precis, du har pluggat klart.
Jag har pluggat. Och så slutför jag mina studier. Skriver min jävla uppsats. Tillsammans med en tjej som heter Gunilla. Vi hade båda svårt att få ur oss den där, så gick vi ihop och gjorde det tillsammans. Kompetensförsörjning i äldreomsorgen. En kioskvältare, kan jag säga. Kommer på Netflix nu till våren. Jättespännande. Och sen fick jag faktiskt en roll i Strindbergs Fadern på Uppsala Stadsteater.
Var du där och sökte då?
Nej, utan vi hade spelat ett stort spex där något år innan, och de behövde väl en manlig skådespelare i min ålder, och så var väl alla deras upptagna, och så var det en ganska liten roll. Men det var inte för att jag var en fantastisk skådespelare, utan jag bara dök upp på något vis i huvudet på dem. Men det var häftigt, för det var mot Sven Wollter, Anke Lidén, Margit Weivers, Gustav Levin och Åke.
Hur kändes det? Jag bara, oj hoppsa, nu får jag spela mot Sven Wollter.
Ja, jag var ju jätterädd. Ja. Var jag naturligtvis. Och det här är mitt starkaste minne av Anke Lidén. Hon har en speciell parfym som varje gång jag känner den så känner jag mig lugn när jag känner den doften. För på premiären så står vi ute i kulissen och jag är ju i upplösningstillstånd, liksom står på scen med Sven Wollter. Även om jag hade få repliker så var det ändå Och så tar Anke i min hand och så känner jag att jag blir helt lugn. Och sen så går vi in och kör. Så spelar vi då 50 föreställningar tror jag där, och så några på Stockholms stadsteater och så några på Göteborgs stadsteater. Så det är ett väldigt roligt minne.
Kände du då så här, men gud, är det här jag ska göra?
Nej, det gjorde jag inte. För jag hade haft drömmar om att bli skådespelare. Så där som man har liksom. Jag ska bli pilot, jag ska bli skådespelare. Det är bara fantasier liksom. Det är ingen målmedveten dröm, utan bara en tanke. Och efter att ha gjort det där så insåg jag att jag är inte tillräckligt begåvad för att bli en riktigt bra skådespelare. Det är också en bra insikt att få. Jag är i vart fall inte så intresserad av skådespeleriet som gör att jag skulle kunna bli en riktigt bra skådespelare, utan det var kul. Och om jag blir en halvpissig skådespelare, vilket jag antagligen skulle bli, då kommer jag att leva mitt liv på institutionsteatrar runt om i Sverige. Jag kommer att få spela roller som jag inte tycker är jätteintressanta, med regissörer som jag kanske inte gillar. Och jag kommer göra det kväll efter kväll. Plus att de jobbar fruktansvärt hårt. Det är ett jävla hårt jobb. De börjar kanske repetera 10. Och så repeterar de till 12. Och det låter ju inte så jobbigt. Men då är de flesta av dem kanske då spelar en soppteater, en lunchteater. Mellan 12:30 och 13:30 eller något sånt där. Sen börjar de repetera igen till 3-4 någon gång på eftermiddagen. Och sen vilar de och sen spelar de en annan föreställning på kvällen. Så att de repar ju en föreställning på dagen och så spelar de en annan föreställning på kvällen som är klar då vid 10. Och att hålla på så där år ut, år in, det är ganska krävande, vill jag påstå. Och inte jättebra betalt. Så att jag bestämde mig för att det här kommer jag ha, det för mig är det bättre att ha det här som en hobby och sen ha ett riktigt jobb. Och så fick jag ett jobb som managementkonsult och jobbade med förändringsprocesser i organisationer i 4 år.
Vad var det någonstans, i Uppsala?
Det var jag i Stockholm.
Stockholm, ja. Så du flyttade till Stockholm?
Jag flyttade till Stockholm och fick jobb då för ett konsultföretag.
När under resans gång träffade du din fru? Mamman till dina barn?
Det var så att när jag jobbade som konsult så ringer en gammal kompis från Uppsala, Ulf Kvensler, som har skrivit, var det huvudförfattare till Solsidan. Han har skrivit Vår tid är nu. Han var den bästa av oss på scen, fast han ville inte stå på scen. Han skriver böcker. Otroligt begåvad människa.
Gillar man sådana människor?
Jo,
nej, jag skojar bara.
Jo, men han är, Ulf är, ja, jo, jävligt rolig.
Jag fattar, han är ett geni.
Ja, han är bra. Så han ringde mig och sa att jag funderar på, han jobbade då på Anderson Consulting och hackade Java-kod. Han sa, jag tror att jag vill göra en krogshow, vill du vara med? Och då var det jag och Henrik Hjält, en komiker som också har suttit i parlamentet, Mattias Kornebäck, och så var det helt...
som har suttit på kåken.
Nej, han ser ut som han har suttit på kåken, men han är jurist. Och så en kille som heter Mattias Kornebäck, och så var det ett annat gäng. Så vi gjorde krogshow samtidigt som vi jobbade. Vi hade liksom vanliga jobb. Och sen så stack det här iväg. Vi fick erbjudande om att jobba på SVT med ett projekt och lite andra grejer. Så att jag sa upp mig. Och till en av de här krogshowerna så skulle jag... Så säger Ulf till mig att jag tycker att du kanske ska ta sånglektioner, Micke. Ja, behövs det? Ja, sa han, det behövs. Och då kom jag i kontakt med min blivande fru då, som var min sånglärare. Och så på den vägen
var det. Blev du kär vid första ögonkastet?
Ja, jag blev det, men inte hon.
Vad häftigt.
Ja.
Och hur lång tid tog det innan du fick hångla då?
Några månader.
Ja, det var så långt.
Ja, det var ju ett antal sånglektioner där, så utvecklades det till middag och lite sånt där.
Ja. Jag hoppas du bjöd henne på middag.
Ja, det gjorde jag. Såklart. Ja.
Du hade lärt dig av hur libaneserna...
Nej, jag har lärt mig som officer.
Ja, hur man beter sig.
Hur man beter sig,
ja. Maner och förser och beter sig. Mm. Okej, och så gifter ni er bara några 2 år senare?
Nej, vi får ett barn och sen gifter vi oss 98 för oss Hugo, och sen så gifter vi oss 2000 tror jag. Eller 2000, jag minns inte riktigt faktiskt.
Det var potato patata.
Ja. Och sen får vi yngsta sonen då, Harald, som nu är på resande fot i Vietnam.
Oj, vad coolt. Mm. Harald är då född 2002?
01.
01, ja. Okej. Okay, så det är 3 år mellan killarna. Ja. Det är som Minna. Mm. Har de bråkat mycket?
Ja, gud ja.
Alltså Minna söner, jag bara undrar om det är något fel. Eller om det är jag som har otur.
Men nu är, nu är de vänner.
Ja, hur lång tid tog det?
Ja, tills yngsta som en jävla retsticka liksom, tills han insåg att brorsan som då gick officersutbildning var så pass lugn så att han inte gick och provocera längre, utan ensta killen bara tittade på yngsta så här när han höll på att reta sig. Så det har vi pratat ganska mycket om, och de har en bra relation de där två.
Är det inte så att när man inte längre kan provocera, det gäller i vilket sammanhang som helst eller situation, då tar du ju inte på en. Nej, och då ger man upp.
Då är det inget kul längre.
Då kommer jag ihåg när jag slog min lilla syster. Då var väl jag så här 15 och hon 13. Eller om jag var 16 och hon var typ 14. Jag var man kanske inte ska slåss i
den. Det är inte okej, Bettina.
Nej, det är inte okej. I know. Men jag slog till henne. Då kommer jag ihåg hon reste sig från soffan och bara sparkade till mig i magen så jag flög. Och det var sista gången jag slog henne.
Bra!
Så det är ju så, det är när någon sätter stopp för ditt beteende som du slutar på riktigt.
Exakt den situationen som vi har i Ukraina just nu.
Ja, men ska du berätta lite om den?
Nej, men jag tror den situationen är bekant, men min bestämda uppfattning det är att Ryssland måste få på käften. För det är en kultur där de bara förstår. Styrka är att vara svag. En svag person har ingen rätt, utan det är den starkes rätt, åtminstone för Putin och gänget, va? Och lite grann ligger det också i den ryska kulturen, tycker jag mig har sett, att du ska ta för det, och kan inte ta för det får du skylla dig själv, va?
Lite Charles Darwin.
Ja, lite så, va. Så där när vi tror att, ja, men vi har ju ett avtal, vi genomför ju förhandlingar här, och det är ju internationell rätt som gäller, ja, fuck you, det gäller bara så länge du inte har två brigader att sätta emot.
Har du varit i Ryssland?
Ja, jag har varit där 2 gånger. Jag var dels på en skolresa till dåvarande Leningrad 1977 kanske, och sen åkte jag transsibiriska 82. Och båda de tillfällena, redan första gången jag var där, så insåg jag att det här är ett fullständigt sjukt system där människor går omkring och är rädda och inte törs prata med främlingar på gatan för att de är rädda att KGB.
Men du har ändå inte varit där på vadå 40 år nu?
Nej.
Det är otroligt.
Ja, men jag tycker inte så mycket verkar ha ändrats i grundinställningen hos människor.
Men jag har aldrig varit där. Många säger som har varit i Ryssland att ryssar är väldigt trevliga.
Ja, gud ja.
Alltså, när man är som man är.
Varma och ja. Sådär. Men det finns 2 lager som jag tycker är intressant. Det ena är, eller det jag tycker mig se, det är att i Ryssland, där bygger man den lilla världen. Du har ingenting att göra med den stora världen. Och den stora världen då, det är politiken. Det är liksom hur landet styrs och lagar och regler och sånt där. Utan du bara duckar och försöker hantera det. Man protesterar inte. Det är motpolen till Ryssland i Frankrike, skulle jag vilja säga. Där går bönderna ut på gatan och tömmer 800 ton gödsel om det är en lagstiftning som de inte gillar.
Ja, det räcker med att man ska jobba till 65 så ja, blir de galna.
Och bränner bilar och sådär. Ja. Och det är kanske lite långt åt andra hållet.
Det blir stormningen av Bastiljen direkt.
Ja, det är revolutionära glöden. Ryssarna är ett folk som hukar, tycker jag mig se, va, under statsmakten. För de har lärt sig att det är ingen idé. De kan ändå inte påverka någonting. Va? Och det är lite farligt.
Tycker du vi ska gå med i NATO? Vad känner du för den?
Ja, det har ju Sveriges regering och riksdag bestämt att
ja,
vi ska
gå. Ja, men vad känner du?
Jag tycker det är en bra idé.
Vad tror du att vi kommer komma med i år?
Det har att göra med Erdogans humör och vad han tycker att han kan få ut av den dealen och sådär. Men jag tror väl att resten av NATO-länderna börjar ruttna både på Orban och Erdogan vid det här laget. Så att...
Det är alltså Ungerns ledare?
Ja.
För er som inte vet.
Så ett argument som jag har hört, det är jaha, då kanske ska vi då vara beredda att dö i Baltikum. Ja, för det första så är ju, när de som säger vi, de menar ju inte att de själv ska med och göra det. Men både jag och mina söner ligger ju i farans riktning. Va? Kanske inte jag så mycket av åldersskäl. Och jag säger ja. Det är klart, därför att i 50 år så är vi kallt räknat med att amerikanska unga killar ska komma hit och dö för oss. Det har ju varit hela doktrinen att vi ska hålla emot och sen få hjälp. Och vad den hjälpen innebär, det är ju att andra länders soldater måste ju komma hit till svensk jord och hjälpa till att försvara oss. Va? Så att vi drar vårt strå till stacken, det tycker jag väl är ganska rimligt. Utan att man för den skulle behöva hetsare eller militarist eller vad nu
nej,
det
man vill ju bara ha fred på den här planeten.
Ja, så men har man den typen av grannar så måste man så kommer freden med ett pris, och det priset är att man har en stor påk som de vet att man kan använda om det skulle behövas. Det är som Theodore Roosevelt lär ha sagt: speak softly but carry a big stick.
Så att SVT kommer du in i i 30-årsåldern där du tar sånglektioner. Mm. Sen börjar ju din karriär med programledarjobb, du är komiker. Mm. Det går väldigt snabbt sen.
Ja, det gör det. Alltså första åren var ju magra, och min exfru är ju kyrkomusiker, så att det var ju inte så att pengarna rasade in i familjen. Men det gick, och sen så kom min karriär igång, och så småningom då så går det alltså utmärkt.
Så börjar cashen trilla in?
Ja, inte så jag kan bo flott och sådär, men vi klarar oss och vi lever ett bra liv och har råd att ta semester och sådär.
Får man fråga varför ni skiljer er 15 år senare? Eller det?
Ja, alltså inte i detalj då, men det är ett gemensamt beslut. Så kan vi säga.
Man växer ifrån varandra.
Ja, vi hade kommit fram till att vi kommer nog att bli griniga och elaka mot varandra om vi fortsätter att leva tillsammans. Så att det var ett beslut som vi båda skrev under på. Så delade vi då på det lilla huset vi hade och företagets tillgångar och sådär. Sen.
Inget äktenskapsförord med andra ord?
Nej, det hade vi inte. Utan, och dessutom var ju Gunilla delägare i mitt bolag då. Så vi splittade allting rakt om.
Kan man inte tycka att det blir mindre tjafs då också?
Ja, det är en läggningsfråga skulle jag tro.
Men, ja, du var ju sur.
Nej, det var jag inte. Och sen tycker jag väl att det var ju någon som sa till mig: ja, men, fan, nu har du henne som delägare i bolaget. Jo, men det är fortfarande mina barns mamma. Och jag vill ju inte att hon ska hamna i ekonomiska trångmål. Det får ju inte mig att må bättre. Och jag får ligga i då och försöka jobba ihop lite pengar så att jag får igen de där stålarna. Så det är väl inga konstigheter. Och sen det jag har gjort nu senaste året är jag väldigt, väldigt nöjd med. Det när båda pojkarna har ju flyttat ut, och då slog det mig plötsligt att jag gick omkring i en lägenhet som inte var gigantisk. Den var på 83 kvadrat. Men jag upptäckte att jag använde köket och mitt sovrum och inte de andra rummen. Så jag sålde den lägenheten förra året, och så har jag köpt en pytteliten tvåa på 38 kvadrat.
Men du har ju en ny tjej sedan 6 år tillbaka.
Ja, men hon bor i Helsingborg.
Ah.
Så att, och det här, det är en liten tvåa, och så har jag en schysst bäddsoffa som folk kan sova över på, och det är som ett litet designhotellrum som hennes dotter uttryckte det. Och jag trivs jättebra där, därför att jag använder min lägenhet på det sättet att jag är nere hos min syster nere på Österlen, och sen är jag uppe i stugan uppe i Jämtland, och sen kanske jag är iväg och gör någonting annat. Så att det här är mer som en bas i Stockholm som jag tycker väldigt mycket om att komma hem till, men det kan vara en månad utan att jag är där. Och då är det en liten lägenhet som kostar så pass lite så det svider inte att låta den stå tom. Och sen kan grabbarna utnyttja den då när de är i Stockholm och har med sig någon flickvän och sådär. De vill vara i fred, så har de ju min lägenhet som de kan vara i.
Ja, och det verkar ju funka för både dig och kidsen. Får jag fråga, har de egna lägenheter idag, killarna?
Den äldsta jobbar och bor i Eksjö. Har en lägenhet där. Och den yngsta är ute och reser nu då. Och sen kommer han tillbaka och sen ska han börja plugga. Men det är ju inte mer än att man kan tränga ihop sen. Men jag växte ju upp i en etta med hund och jag sov i kökssoffan liksom.
Ja, nej men herregud, vi bodde 10 pers på 110 kvadrat. Så att
ja.
Vi hade, vad blir det, 11 kvadratmeter var.
Ja.
Så att det här med compact living, det har funkat.
Alltså, det
har funkat.
Ja, men det har funkat, och jag ska nog säga det hur ska jag förklara? Jo, stämningen är viktigare än ytan. Och har du en, är det liksom en varm stämning, då kan man klämma ihop sig i en tvåa, fyra stycken utan att det känns besvärande. Och är det dålig stämning, då kan du bo i en våning på Östermalm på 200 kvadrat och det är fortfarande jävligt jobbigt. Va?
Din nya girlfriend som heter Petra.
Mm.
Hur känns det att leva särbo? Längtar man inte efter varandra?
Jo, vi har pratat om det där ganska mycket. Hon har ju tre vuxna barn.
Hur gammal är Petra?
Hon är 53. Jo, 53 är hon. Och har vuxna barn och jobbar statligt och sådär. Men det är lite grann som att vara ihop med sin älskarinna. Därför att hon har... Det som jag upptäckt att jag tycker väldigt mycket om, det är att hon har ett eget hus i Helsingborg. Hon har sin dotter bor i närheten, hennes barnbarn bor där. Hon har sitt liv, hon har ett bra jobb, hon tjänar bra. Hon behöver inte mig överhuvudtaget, men hon väljer ändå att träffa mig. Och det tycker jag känns lite lyxigt. Det finns liksom inget gisslanförhållande här överhuvudtaget, utan hon, det är hennes val och mitt val. Och då har jag hellre en sån relation där vi träffas några gånger i veckan, och ibland kan det gå en vecka eller två utan att vi ses, och det är riktigt, riktigt härligt, än att man går och nöter på varandra. Just nu känns det så.
6 år är ändå ganska lång tid.
Ja, det är det.
Kommer hon upp till Stockholm också?
Ofta, ja.
Och du åker ner ganska ofta?
Ja.
Så att det går inte mer än 2 veckor utan att ni ses?
Nej, hon är ju mer uppe i Stockholm eftersom hennes jobb är uppe i Stockholm än vad jag är nere hos henne.
Och då bor ni i din lya?
Ja, då bor ni i min lilla lägenhet. Och det går utmärkt.
Skulle du säga att du är kär?
Ja.
6 år, jag menar. Men det är som du säger, ni nöter ju inte varandra.
Nej, nej.
Så du är fortfarande liksom kåtkär, eller vad man ska kalla det för.
Det är dina ord, men... Ja.
Men de är väldigt lätta att förstå.
Ja, ja, jo, men så är det.
Ja, men det pirrar i kroppen.
Ja, så är det.
Ska jag utveckla det?
Nej,
jag skojar bara. Ja, men det är härligt. Mm. Men 6 år är ganska lång tid.
Ja, nej, men det är, vi träffas genom en gemensam bekant och det var det.
Var det också klick?
Absolut.
Det sa det klick
på en
gång.
Ja, det sa bara pang på en gång.
Är du en känslomänniska?
Förvånansvärt nog ja. Mm. Men,
jag tänker militär, bam, bam, bam. Och ja, jo, men, bara, för en kvinna faller du.
Ja, ja, jo, men jag kan vara väldigt känslosam, men jag är inte känslostyrd.
Det är en jäkla skillnad.
Och det är en skillnad, va? Därför att man kan ha en känsla, men jag som är positiv. Alltså om jag har en positiv känsla, och då kan jag agera på den i så mått att jag kan liksom ge folk en komplimang eller och vad fin du är, eller vad glad jag är att du är här och hälsar på och vad jag tycker om dig och sådär. Och jag säger ofta att jag älskar mina barn. Så fort jag pratar med dem så slutar jag alltid med det, för man vet aldrig vad som händer. Fick jag lära mig på sjukhuset en gång i tiden. Men jag låter inte känslorna styra mitt liv och mitt beteende. Utan där tänker jag noga igenom vad jag vill och vad jag inte vill.
Rationell och pragmatisk.
Ja, ganska rationell och väldigt planerande kan jag vara. Därför att jag upptäckte tidigt att fatta känslomässiga beslut, det är inget bra. Det blir dåligt. Så ibland så ger jag mig själv beslutsförbud. När jag känner att nu är jag inte riktigt, jag är inte riktigt i balans. Så att nu får jag inte fatta några beslut på 6 månader som är stora, alltså kläder jag ska köpa och sådär, men alltså stora beslut som handlar om stora ekonomiska åtaganden eller relationer eller vad det nu kan vara, det får jag inte göra, för då blir det fel.
Gillar du att resa med Petra?
Ja, det gör jag, fast det har inte blivit så mycket, men det kommer att bli mer nu.
När barnen har blivit lite äldre?
Ja, men nu har vi möjlighet att göra det.
Och sen om vi går till Jeopardy här, då har jag blivit programledare för Jeopardy. Mm. Jag har ju sett några avsnitt, jag känner mig lika korkad varje gång.
Mm.
Fast några frågor tar jag, eller svar. Ja. Man ska ju ställa frågor på svara. Du hade ju minnesmästaren Jonas i Jeopardy.
Ja.
Blev det ens kul för de medtävlande?
Det var kul, på samma sätt som det är kul att se en elitidrottare agera, va? Men det är ju något, det är något fascinerande. Bara till slut så är det ju, ser man ju inte som en, eller jag såg det inte riktigt som en tävling längre till slut, va? Utan det är mer som en uppvisning. Fan vad duktig han är liksom. Och det tror jag de andra deltagarna också gjorde i det läget, att de men sen är det lite tur och timing också. Man ska vara snabb på knapparna och man ska ha tillgång till den informationen precis då när man behöver den. Men i finalen så var det ju en defilering han ägnade sig åt, som jag minns det.
Men det roliga är att du var så här, ibland han fick den här dubbelchansen, då ja. Blev han helt plötsligt jätteförsiktig. Man bara, fast det är oftast ingen svårare fråga än de andra frågorna.
Nej, men han är ju också en taktiker, va?
Ja. Jag är lite rädd. Han är ingen gambler.
Nej, det är han. Gambler är han nog inte. Nej. Tror jag. Utan han gillar att ha kontroll.
Så och,
att
han... och nu är han ju med i Förrädarna som går på TV4.
Mm.
Så roligt att se honom. Mm. Men han är en härlig kille.
Ja, oja. Oja.
Känner du att du... För alla är ju kändisar som du jobbar med. Känner du alla sedan tidigare?
Nej, alltså jag känner till de flesta, och några har jag träffat och någon har jag jobbat med och sådär. Så att det är, och det som är, sen vet jag att en del tycker att jag har ytterligare kändisar, men det som är, jag kan tycka är en fördel med tv-vana människor, det är att de vet att de ska leverera någonting, va? Och de kan hantera den situationen på ett sätt som gör att det blir väldigt underhållande. Och för mig är det också kul därför att jag kan då vara mycket friare i hur jag bemöter dem, och jag kan snärta till lite grann, för jag vet att
det är kul.
Ja, det är ju roligt, va? Och de kan snärta tillbaks, för vi kan de här spelreglerna och vi
vet,
ja, och det finns liksom ingen rädsla och ingen som far illa och sådär, utan
nej, det är kul. Nej, för jag är jättekompis med Martina Haag.
Mm.
Och hon var ju med i programmet och hon gillar dig jättemycket.
Ja, det är ömsesidigt. Mm. Ja.
Hon är rätt smart också.
Ja, det är hon ju. Ja, det är hon ju. Och sen är det, har hon en kvicksilverig spontanitet som är väldigt rolig att se på TV. Därför att det finns inget, finns inget filter, va?
Nej.
Utan det kommer ut, känslorna kommer ut på en gång, och det är kul att titta på.
Ja, och hon kommer ju så, för hon är så på något sätt, Martina har ju inte liksom, det som kommer ut blir ju bra, för att hennes hjärna grundar sig ju inte i fördomar och i dåliga tankar.
Nej.
Så allt som kommer ut blir ju bara galet och kul på något sätt.
Hon känns som en väldigt ljus människa.
Ja, hon behöver liksom inte tänka sig för. Nej. Innan hon gör bort sig, eller vad man ska säga, eller hoppar en groda i munnen på.
Nej, det är inte så att när Martina Haag slappnar av och bara slänger ut sig någonting, så kommer ett opassande nazistiskt skämt.
Exakt.
Det är inte så, va? Den risken är obefintlig.
Den är obefintlig, precis. Nej, hon är jätteskön. Och det är kul att hänga med, för hon är otroligt smart.
Mm.
Jag gillar ju smarta människor. Kanske för att jag höjer upp mig själv lite då. Och sen har du hållit på med Kompani Svan nu.
Mm.
Hur känns det då? Du går från klarhet till klarhet inom din militära utbildning.
Ja, nej, men det är en annan sak, va? Och det jag tycker om med Kompani Svan, det är så kul att jobba ihop med Gunde.
Jag älskar Gunde.
Ja, han är jättehärlig. Och varje morgon så när man möts för frukosten, då kommer han i nydusch och har sprungit 2 mil och åkt 4 mil rullskidor eller någonting sånt där, va? Så han är ju en fenomenal form fortfarande. Så jag sa efter förra Kompani Svan, när vi var uppe i Kiruna-trakten och gick upp mot Keb där, så sa jag, om du vill behålla självkänslan, gå inte i fjällen med Gunde Svan.
Nej.
För det, han bara drar på liksom. Jag tyckte själv att jag var väl okej för, men inte i närheten av Gunde.
Jag träffade ju Gunde faktiskt första gången när jag gjorde Fångarna på fortet.
Mm.
Och vi var team Gunde då. Och så gick jag in i den här första cellen och bara kämpade för kung och fosterland. Så kom jag ut därifrån och han bara, han blev så förvånad, för han tänkte väl såhär, Östermalmsladyn ungefär, vad kan hon prestera? Ja. Så kom den här förortspartierna fram, han bara fattar ingenting. Det var rätt roligt. Ja. Och få sina fördomar krossade där liksom. Och det är samma sak med Martina Haag.
Du kan flytta på den där förortsbruden, men du kan inte ta orten ur henne.
Liksom. Tack Zlatan. Typ. Martina och jag gjorde fågeläventyret. Vi var ute i skogen och skulle tälta. Och skulle hon fråga vilka som skulle vara med i det här programmet. Och det var innan hon kände mig. Mm. Och då fick hon höra att jag skulle vara med. Hon bara, den där henne tältar man ihjäl.
Ja. Kör då.
Du bara wait and see, allt det här. Som jag sa, 11 kvadratmeter, 100 syskon liksom. Nej, men det var rätt kul. Så, och den brukar ju hon alltid skoja om. Liksom, åh gud, jag hade de här fördomarna. Och så. Men Gunde är fantastiskt också.
Men det jag tycker om med Company Svan, alltså själva programmet, det är att det är för ett, det är ju inte att... som att göra lumpen eller göra militärtjänsten, för den pågår i minst 7 månader, det är en helt annan femma, va? Men andemeningen är samma sak, nämligen att man får de här människorna att utvecklas och man får de här människorna, deltagarna då, att göra saker som de inte trodde att de skulle klara av. Så att liksom öka självkänslan hos människor och få dem att utvecklas, det tycker jag väldigt, väldigt mycket.
Och självförtroendet.
Ja, och självförtroendet. Jag pratade med min äldsta son då, som är officer. Och så frågade jag honom, vad är det roligaste med att utbilda trupp? Ja, alltså det är att se soldaterna utvecklas. Och har man den inställningen, alltså en lärarsjäl, och det är det en bra officer har, ju en lärarsjäl. Man är ju inte där för att vara stjärnan, utan man är där för att helst ska ju soldaterna bli bättre än vad man själv är på de här sakerna som man utbildar i. Då har man ju verkligen lyckats. För det handlar ju om att få dem att överleva i förlängningen.
Det är fantastiskt att din son säger det, som är så ung.
Ja, han är fan med klok. Klok. Alltså. Mycket verkligen. Klok. Alltså.
Och nej, men jag vet flera som har varit med där. För jag har alltid sagt så här, gud, det är sånt här program man själv skulle vara med i, just för att... att det är lite hårt och det är ryggsäck på ryggen och upp för backen där, eller berget, eller man gillar ju utmaningen. Jag känner ju Daniel Paris var ju med där.
Och... ja. Och sen är det disciplinen. En del tycker att det här med att bädda sängen och gud vad jävla löjligt. Men det handlar om att lära soldaterna att omsorg om detaljer. Och då börjar man med sängbäddningen. Därför att dels ska en soldat hålla rent och snyggt omkring sig. Du ska hålla ordning på utrustningen, du ska hålla rent och prydligt omkring. För att det ökar din förmåga, att du har koll på grejerna. Det är precis som när man seglar. Oj, vart la jag den tampen då, nu när det börjar storma? Eller hur löser jag upp den här knopen? Du måste kunna de sakerna. Så att man inpräntar den här omsorgen om detaljer som gör att de till slut tänker på allt. För mig är det fortfarande så att jag kan gå upp mitt i natten i min, i och för sig då, lilla lägenhet, men hitta exakt vad jag behöver utan att tända lampan.
Så att du vet exakt var jag har
lagt det. Jag vet precis var grejerna ligger.
Egentligen behöver ju typ som jag själv, ADHD-person, göra lumpen.
Ja.
Det är liksom struktur, ordning och reda. Det är liksom frukost och upp då.
Och du kan vila i den strukturen. För allt du behöver veta, det står på dagsprogrammet på väggen. Det står att 07.30 ska du stå på den här platsen. Du ska ha den här utrustningen. Och sen ska vi göra de här sakerna.
Så, jo, men bara det är ju svårt för en ADHD-person.
Ja, men du får ju lära dig till slut, va?
Exakt. Utvecklingen som vi pratar om.
Ja, och då kan man vila i den rutinen. Va? Du behöver inte fatta en massa beslut själv. Utan de besluten är redan fattade åt dig. Det är bara att hacka i sig. Det är bara att liksom inlämma sig i den här strukturen. Och sen så rullar det på. Och sen så sover du gott på natten för du är helt slut. Både psykiskt och fysiskt trött. Va? Så jag tyckte det var jätteskönt att göra lumpen.
Skulle du säga att det här är det roligaste programmet du har gjort? Du har varit med i parlamentet, du är programledare, du spelar teater.
Ja, alltså ett av de roligaste programmen, kanske för att det var det första, det var Detta har hänt som gick på Sveriges Television på 90-talet. Och det var extremt kul därför att på måndagen fanns det inget program och på fredagen gick det i sändning. Så vi skapade sketcherna och inslagen under veckan.
Måndag, tisdag, onsdag, torsdag.
Ja, Och vissa, och det var en så korta ledtid så att jag kunde få en idé på, jag kunde få en idé på tisdag morgon. Skrev manus till den. Den spelades in och redigerades på tisdag eftermiddag. Och det har jag aldrig varit med om för. Plus att vi jobbade som ett enda stort kollektiv. Vi satt 10 manusförfattare, tror jag vi var, runt ett stort bord. Och så fördelar vi skrivuppgifterna. Jag skriver om det här och du skriver om det där. Och sen skrev man och sen skickar man runt manuset i vänstervarv. Och så kom det med röd penna tillbaks. Vad fan, det är ingen avhandling du skriver. Det här är för pratigt. Och att få lära sig skriva för tv på det sättet var för mig då otroligt utvecklande. Så jag håller nog faktiskt det för det mest kreativa och roliga program jag har varit med och jobbat med en gång.
Kul. Ja. Tack för att du kom hit.
Tack så mycket, Dina.
Tack.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.